välkomna till Jesus Feministpodden. Jag heter Sara Grenholm.
Jag heter Katarina Hedman. Och med oss har vi
Emma Audas.
Välkommen.
Tack så mycket.
Äktenskapsproffset.
I teorin.
I teorin. Ja. Men, nej, men det här har vi sett jättemycket fram emot. Alltså verkligen. Vi ska alltså prata om äktenskap idag. Och Emma är teolog.
Mm.
Eller vilket, vad vill du använda främst för att presentera dig?
Jag brukar säga teolog och präst. Eller präst och teolog, det beror på sammanhanget.
Okej, okay, men så i Jesus Feministpodden, vad är du då?
Svårt att välja.
Alltså det ena förutsätter ju det andra också. Eller ja, att man måste vara.
Ja, fast där brukar man ibland säga
fast att en inte teolog,
det kräver mer än att man har en master i teologi. Det är mer ett sätt, en roll att ha, en uppgift att ha. Och vissa skulle nog absolut inte våga kalla sig teologer utan att ha till exempel doktorerat. Det vet jag inte om jag håller med om. Men ja, så det är någonting annat än att säga att jag har den här utbildningen. Det är lite anspråksfullt att kalla sig teolog.
Så. Mm. Ja, men jag känner likadant med historiker. För att jag har ju snart en master i ekonomisk historia. Och jag kallar mig historikerstudent.
Mm.
Men det känns ju också som att man kan inte riktigt kalla sig historiker förrän man har doktorerat. Men 5 år ändå. Mm. Jag tycker jag kan kalla mig mini-historiker.
Ja. Men jag tror att det här har att göra med utbildningsinflationen. Att det är så många som utbildar sig och så många som har en master. För du kan nästan inte få ett jobb om du inte har en master idag.
Och som historiker får man inte jobb även om man har en master. Så att.
Nej men exakt. Nej men men jag tror att det liksom klättrar högre och högre upp. För jag kan tänka mig att man för länge sedan säkert skulle kunna känna sig jättebekväm och kalla sig för nationalekonom om man hade pluggat 3 år nationalekonomi och hade en kandidat. Men idag är det är inte på kartan. Det gör man inte, det är pinsamt.
Jag tänker just med ordet teolog och hur jag använder det. Det kanske för mig, jag vet inte om någon annan håller med om det här, men jag tänker det kanske som att har man läst teologi, då kanske man, ja, har man en master i teologi, då har man läst teologi. Är man teolog, då gör man teologi. Och det gör inte alla som har läst teologi. Man kan ju så här. Det är kanske det jag föreställer mig, att det är en skillnad. Men jag kanske är helt ensam om det här.
Nej, men det är väldigt intressant. Det är liksom att det blir mer, inte så mycket en titel, men ett verb.
Ja.
Typ. Eller ett görande, att varande liksom.
Precis.
Intressant. Men ska vi säga teolog och präst idag?
Vi kan göra det.
Det tycker jag ger rätt tyngd. Ja, men vill du presentera dig något ytterligare?
Exakt. Ja, jag vet inte. Jag kan säga att jag sitter nu i Åbo där jag har bott i ett antal år. Det här var min studiestad också. Jag bor här med min man Patrik. Och vi ska alltså då snart flytta till Sverige om en månad. Och det känns väldigt roligt. Ja, jag har varit präst i 9 år. Och ja, är nu församlingspräst. Har en arbetsdag kvar. Sen blir jag pilgrimspräst.
Alltså det är en cool titel, tycker jag. Eller så coolt att det finns, så här, pilgrimspräst. Det är häftigt. Men du är ju här idag för att vi har fått upp ögonen för dig. För att
delvis för att du kom till mitt försvar när min reproduktion debatterades häftigt. men nu senare för att du skrev en väldigt intressant krönika om brudöverlämning i dagen. Och det är egentligen där som vi kommer ta avstamp idag. Vi kommer säkert att komma in på liksom äktenskap i stort. Men vi kommer nog prata kanske ännu mer om själva liksom äktenskaps- eller så här vigselceremonier och traditioner kring det och vad det säger om vårt samhälle och så vidare. Men Emma, skulle du kunna berätta lite om din krönika?
Sammanfatta lite dina huvudtankar.
Ja, nej men jag hade sett ett inlägg i kyrkans tidning skrivet av två blivande präster om brudöverlämning. Och de menar att den här traditionen borde man helt och hållet sluta med just på grund av symboliken kring kvinnan som en mans egodel, först sin fars och sen sin mans, och hur hon förs över då från fadern till mannen vid vigseln. Och att det här är förlegat och visar på någonting som inte längre är sant eller som vi inte vill stå för som kyrka, och att därför borde det förbjudas. Och min krönika handlar egentligen inte om brudöverlämning utan handlar om hur vi ser på traditioner. Och det som jag använder då, det här exemplet och det att de hade skrivit den här texten, för att jag har själv tänkt på just den här frågan rätt mycket. Och jag har också undervisat senaste åren blivande präster här vid Åbo Akademi i just kyrkliga handlingar. Om hur man döper och vigar och jordfästar. Och då har vi också diskuterat den här frågan bland annat. Och jag tycker illa om den traditionen. Och jag planerar ett bröllop som 20-åring. Ett bröllop som ställdes in dagen innan. Men då var det för mig helt otänkbart att min pappa skulle leda in mig i kyrkan. Fast jag kom från ett sammanhang där det var ganska vanligt. Men
ja. Men får jag ställa en fråga där? Alltså för det här är ju intressant då, att är det vanligt då i Finland? Mm. För i Sverige så är det ju inte vanligt.
Just det.
Alls.
Just det.
Alltså det finns nästan inte. Men som vi kommer komma in på lite senare så har jag sett det som en ny influens snarare i just svenska sammanhang. Men i Finland så är det alltså vanligt.
Det är vanligt här, men också här är det ju nytt. Mm. Det är ju en ny tradition. Men jag kommer tillbaka till det. Men kanske. Men ja, jag har alltså funderat på den här saken själv och jag tycker illa om det. Och jag vill själv, för mig har det alltid varit självklart att det inte är aktuellt för min del. Men jag skrev om det att jag också har sett i mitt jobb som präst hur den här traditionen hur den betyder mycket och någonting annat för de människor som vill ha det här. Och jag har ju behövt liksom faktiskt konfronteras med vad gör jag med det här i den här konkreta situationen. Alltså inte när jag skriver en akademisk avhandling eller så här, utan vad gör jag när jag sitter framför de här människorna som säger att det här känns viktigt för oss. Och där har jag behövt, det gäller ju inte bara den här frågan, det gäller ju en massa olika önskemål i samband med dop och vigslar som man måste förhålla sig till, både teologiskt korrekt men också så här pastoralt. Så det var lite det jag skrev om och landade då i poängen och jämförde med frågan om kvinnliga präster, hur man i tidiga kyrkan har argumenterat mot kvinnliga präster för att kvinnor självklart ansågs sämre, mindre intelligenta, mindre hade sämre själsliga förmågor och så här, och hur vi är nu och på vissa håll fortfarande argumenterar man då mot kvinnor som präster, men man skulle ju inte vidröra de här argumenten. Och att nej, jag då precis ville visa på att är det kanske så att det då blir lite fusk att säga att ja, vi har en 2000-årig tradition som säger att vi inte viger kvinnor till präster. Men det är sådär, ja men är det samma tradition när vi inte skulle röra vid argumenten längre? Så det var liksom var jag landar i och tänker att kanske jag och många andra också måste förhålla oss lite mer så till brudöverlämning. Att vi skulle inte röra argumenten idag Men är det så att den här traditionen nu betyder något annat, och vad gör vi i så fall med den saken, och hur förhåller vi oss till, ja, och så vidare. Men ungefär det skrev jag om.
Mm. Ja, men alltså, för det här är ju otroligt intressant, för att jag, för som, alltså, historiskt så har ju, eller anledningen till att vi inte har brudöverlämning i Sverige, alltså okej, det här läste jag om väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Jag kan ha fel, men jag tror att jag har rätt. Nej, men det är för att vi, att egentligen så har det skett en brudöverlämning, men den sker innan man går in i kyrkan. Alltså att man har åkt med sin pappa från gården eller vart man nu har kommit ifrån, och så har man, så har det varit ändå så att säga överlämning utanför kyrkan, och sen går brud och brudgum in i kyrkan tillsammans, och det är därifrån vi har då den traditionen vi har i Sverige. Så att det är ju en typ, de här, vad ska man säga, det manliga förmyndarskapet och kvinnan som en ägodel existerar ju även om vi inte har just, vi liksom zoomar in på en del av ceremonin eller liksom praktiken. Och så menar vi kanske att då finns inte resten kvar. Förstår ni vad jag menar? Jag tycker att det här, det blir väldigt intressant. Och speciellt då är det du skrev, Emma, med just liksom vilken betydelse är det vi själva då placerar i det här. Men anledningen, alltså jag har tänkt mycket på det här med brudöverlämning, för att där jag kommer ifrån, alltså bland mina kompisar, det vill säga 90-talister, så när de började gifta sig när de var 20, så har det liksom från, alltså det amerikanska och norska influenser, för i Norge så är det vanligt att man går in, man har brudöverlämning. Men det är både amerikanskt och norskt, för jag kommer från Jämtland, och det är nära Norge, och just min församling som jag kommer ifrån har haft mycket influenser från Norge och har gift in några norskar och så vidare. Så jag har ju sett mina kompisar, alltså jag tror att majoriteten av de bröllopen jag har varit på så har det varit brudöverlämning, och det är bröllop i Sverige. Och det som är så intressant är ju, för att här har ju, de tänker ju inte på ägandeskap, eller de tänker ju inte på det här som vi kommer gå in på, utan för dem så är det ju en trevlig tradition där de vill ha med sig sin pappa, för att de har en fin relation med honom. Och det är ju fint, eller?
Men får jag bara fråga en sak om Norge? Ja. Där? Är det en gammal tradition i Norge? Mm. Eller är det, alltså för att Norge är ju mer liksom amerikaniserat i sin kultur generellt jämfört med Sverige.
Ja. Alltså, jag vet faktiskt inte. Det kan jag faktiskt inte svara på. Men alla jag har varit på en handfull norska bröllop också, och där är det alltid brudöverlämning. Men jag vet inte om det är något som har uppkommit under 1900-talet eller om det är... det vet jag faktiskt inte.
Jag läste någon gång nyligen att... jag vet inte om det är sant, men jag läste på ett ställe att det här brudöverlämningen booma i våra länder efter att prinsessan Diana blev införd av sin pappa. Och det såg ju hela världen på tv. Och så att det är liksom dels amerikanska filmer, men också att det, alltså att härma kungliga bröllop har ju alltid varit en trend i en massa olika traditioner. Så, och överlag har det ju alltid gått till så, alltså att tidigare då att adeln hade sina traditioner som vanligt folk började efterapa och sen, och på det sättet förändra saker, och det här är ju som en version, nutida version av det. Och hur alla skulle ha Kates klänning här för några år sedan också.
Ja, nej men alltså jag tycker att det är verkligen det är så intressant, och verkligen just för att utmana den här tanken på traditioner som något statiskt som vi, eller att vi liksom lever på en från tradition bort till från tradition, men att nya traditioner poppar ju upp överallt. Och att man, jag läste också i Emmas avhandling om det komplementära med man och kvinna i ett äktenskap, att det är ju en väldigt ny tanke, och det är ingenting som finns i kyrkans tradition. Och det är ju så, för man tror att det är, bara för att det känns lite mysigt och konservativt, så är det något som har väldigt långa, vad ska man säga, långa rötter. Men att det, och då, därför är så här, tycker jag det är så härligt när man liksom hela tiden utmanar den idén, och jag tror att vi behöver göra det ännu mer.
Därför säger jag ju till mina brudpar som säger att ja, vi vill gärna ha, att vi vill gärna att min pappa leder in oss för att vi vill ha ett traditionellt bröllop. Dock, eftersom jag tycker så illa om den här traditionen så kan jag ju inte låta bli. Så då säger jag ju att ja, men vill ni ha det riktigt traditionellt, då ska ni ju komma in tillsammans. Att det är en ganska ny grej det här. Och då blir de ju jättekonfunderade och vet inte vad de ska svara. Och klart, inte vill de ändra på sin tradition. För inte är det egentligen det där att de vill ha ett traditionellt. De vill ha sin bild av vad som är traditionellt. Och det, igen, det är det människor vill ha. Människor vill få det de har drömt om. Och inte vill de ha rätt. Det är folk jätteointresserade av när de gifter sig.
Men exakt. Alltså, historiskt korrekt är väl inte det man vill att bröllopet
ja,
ska vara.
Eller teologiskt korrekt. Eller vad vill ni visa på och symbolisera? Det orkar inte folk med. Folk vill känna att de blir gifta. Och då har de haft en bild av hur det ska gå till. Och det ruckar man inte på sådär fem före.
Precis. Och det är... Ja, och det är alltså då Dianas bröllop 1981. Mm. Där har vi traditionen.
Om det är sant det jag har läst. Men,
mm. Ja, men, ja, men så kan det nog vara. Om vi då ska sätta oss i de här människornas, eller mina kompisars skor, som tycker att det är jättemysigt med brudöverlämning. Så för dem så blir det ju, det blir ett sätt att inkludera pappa. De tycker att det är någonting fint med... Det är ett typ av omsorg, omhändertagande. Det indikerar att det finns en relation mellan fadern och brudgummen. Att de kramas och det är tårar och vad fint att jag fick din dotter och så vidare. Och att det blir liksom en mer... Att hela familjen bjuds in i den här liksom, stora, viktiga saken i livet. Och det är ju jättefint, tänker jag. Alltså jag... typ. Alltså som sagt, jag skulle aldrig själv göra det. Och jag skulle avråda också folk att göra det. Vänta, kan jag komma med en annan anekdot där också som hör hemma i det här? Alltså för jag också... Och det är väl också lite så här amerikansk influens. Att jag har ganska många kompisar där deras då man har... Eller om det har varit min kompis då, snubben då... har frågat pappan om lov att gifta sig med hans dotter. Jag har haft så problem med det här. Jag tycker att det är jätteproblematiskt. Men enligt dem så är det ju... Men det är ju visa respekt för pappan. Och det är ju visa att... Jag menar så här, det blir liksom... Jag har hört så mycket så här undervisning om det här. Eller undervisning, men alltså... Att man verkligen... Det här är liksom... Det här är revolutionerande och för om vi ska ha bra relationer i framtiden och trygga äktenskap så är det, liksom, ja, det är så viktigt också så att fråga pappan, visa respekt. Men märk väl, det är ju bara det är brudgummen eller snubben då som alltid frågar pappan till en dotter. Du frågar inte mamman och man frågar inte som... Jag tänker att om det är jämställt så ska jag ju i sådana fall, om jag vill gifta mig med någon, då ska jag i sådana fall gå och fråga deras föräldrar om jag får gifta mig med deras son. Liksom. Så det finns massa problem. Men har ni stött på det här någon gång?
Att någon har fråga?
Alltså att man liksom har gjort en grej av att man frågar pappan innan man friar till
dottern. Alltså jag har vänner som också har gjort det. Där, alltså så här, men det var mest typ för att pappan i fråga tyckte det var så viktigt. Och det var liksom för att säga, ja, han får väl tycka det då. Och så liksom gick de med på det. Så. Men det var nog inte för att de själva tyckte att det var viktigt.
Jag vet om människor som har gjort det, men det är väldigt unga människor. Och på något sätt nästan en lek. Inte med glimten i ögat, det är för mycket sagt, men lite det här att jag leker, nu gör jag så där som man ska, jag gör rätt. Det där som man kan få en kick av att göra rätt på det sättet när man är 20 år. Det är liksom att leka vuxen, det är någonting lite... Ja, men på ett sätt passar det ju bara ihop med vad bröllop är, som är fullt av liksom sunktraditioner. Så på ett sätt är det ju bara att börja bröllopsfesten lite tidigare.
Mm. Det är väl sant.
Ja, men alltså det där är otroligt intressant för att... det här är inte jag tänkt på, men jag tror du har väldigt rätt i det. Att det blir... För det är ju oftast människor som är väldigt, väldigt ung. Mm. det är liksom under 25. Man är liksom väldigt, väldigt ung. Och man kanske har väldigt starka principer kring vissa saker. Man har kanske inte fått så många olika influenser, utan man har varit i en ganska isolerad bubbla med väldigt liksom tydlig kultur på hur man gör saker. Och som du säger, det blir nog lite av en kick att man gör... Man, ja, men kanske som man då så här, drar sig... Eller vad heter det? Drar upp sina stövlar, eller jag tror det här är något engelskt uttryck, men alltså att man såhär, ja, nu ska jag göra rätt sak och nu ska jag fråga och det ska vara ordentligt, och så blir det liksom att man plockar vuxen poäng. Det var väldigt intressant, det ska jag tänka lite vidare på.
Och alla vuxna tänker bara att oj vad små ni är som håller på med det där.
Ja, men alltså jag tänker så här, alltså skulle någon gå och fråga min pappa om tillåtelse, han skulle nog tycka det var extremt awkward.
Jag kan säga det att när Patrik och jag gifte oss för 4 år sedan så frågade inte han heller lov. Det ska vara väldigt Nej. Konstigt. Av många anledningar.
Det är... Ja.
Ja, men verkligen.
Ja, men kärlek.
Men jag tycker också... Alltså, även om jag kan hålla med dig, Katarina, om att det är... Alltså, att det är lite fint sådär att liksom pappan får... en plats och att man liksom involverar den större...
Alltså jag tycker inte det.
Jo, fast...
Det är de som tycker
nej, men,
det.
Nej, men du...
Jag tycker inte att det är
fast
fint.
Fast du sa också att det kan ju vara lite fint, typ.
Ja, fast det var inte ett uttryck för min åsikt. Nej, okay. Utan det var ett uttryck för kulturen och stämningen. Ja. Inte mina känslor kring
just det. Men då,
jag tycker det är fult.
Då är det kulturen och stämningen jag inte håller med då. Hur som helst. Nej, men... Den här tanken på att det ska vara lite fint att ha med pappan i... Liksom, för det bygger ju också på att pappan är liksom familjens överhuvud, och genom att ha med sig en pappa så liksom inkluderas hela familjen i det. För att han är liksom representanten. Men att... Alltså, rent statistiskt idag så har ju de allra flesta en sämre relation med sin pappa än vad de har med sin mamma. Det är ju mycket, mycket vanligare att ja, men så här, efter en skilsmässa att barnen håller jättemycket kontakt med mamman men knappt alls med pappan och så vidare. Vilket jag tycker också säger en del om ja, men så här, att fadern tenderar att inte vara lika närvarande i barnens uppväxt som mammorna. Och jag tycker också att då finns det någonting lite sorgligt i det här, att pappan ska vara den som leder in dottern till altaret. För att det är liksom att man så här, att typ, men oavsett hur den här relationen ser ut egentligen, så ska man liksom smöra på en fasad just den dagen och visa typ, men kolla vad snuttigulligt det blev med den här brudöverlämningen. De har ju så fin relation, pappa och dotter och så. Och att det nästan blir lite så överslätande av liksom det ointresse som många pappor faktiskt visar sina barn i vardagslivet. Men förstår ni vad jag menar?
Ja, absolut. Och jag tror absolut att jag förstår. Men här tänker jag att ett problem är, alltså dels det här sista du sa om att det blir liksom att vi gör någonting på ytan finare än vad det är. Men så är det väl varenda mors dag eller fars dag eller vad som helst. Alltså igen, traditioner då vi ska... Och mors dag är väldigt stort i Finland. Jag förstod nyligen, för bara några dagar sedan, på en vän som är svensk, rikssvensk och har bott i Finland några år, att mors dag är mycket större här. Men jag menar, alla går ju omkring med någon slags ångest på såna dagar när man ska skriva på Facebook hur underbart allting är och alla vet att det är svårt. Men det jag tänker att det här att, jag menar, att varför just den här relationen och varför just pappan som ni båda tar upp, där, så här är det ju när det finns först en tradition och sen ska man fylla den med innehåll. Det är ju inte som att man skapar den här traditionen på nytt. Då skulle man ju såklart ta in både mammor och pappor och både brudens och brudgummens. För att skapar vi traditioner idag är de ofta mer jämställda. Men nu finns det ju en tradition då med en grund i ett manligt överhuvud. Och det är den man nu då försöker fylla med ett bättre innehåll än det här han äger mig innehållet. Utan man försöker liksom, man har den här bilden av hur det ska se ut, men man vill att det ska få betyda någonting finare. Och det är kanske mycket begärt att människor ska då hitta på nya traditioner som ska vara mer i enlighet med deras värderingar. Och jag är inte intresserad av den här traditionen, men det är lätt för mig att säga, som är så van att intellektualisera kring precis allting hela tiden, medan jättemånga bygger sina livsförståelser på att ja, men när jag gifter mig kommer det att se ut så där, och när jag föder barn och döper mitt barn eller vad det är för traditioner man har kring, så kommer det att gå till så där, och det är som man förstår sitt liv. Så det, jag tänker bara att det är mycket begärt av människor.
Mm. Ja, men jag håller verkligen med där att för vissa så det är en fin grej då enligt dem, och de tycker att det är, som sagt, jag tror att många av mina kompisar har tyckt att det var, för att många av mina kompisar har också haft en fin relation med sin pappa, och det är ju jättebra, men att, och för dem så blir det som en väldigt trevlig grej, och sen tänker de inte så mycket mer på det. Men för mig då, som jag vet inte, jag kanske har mer tid att tänka också, eller så att man har en vilja att, som du säger också, att man vill, det blir att man intellektualiserar allting och man vill. Det känns så konstigt att upprätthålla någonting som man inte håller med värderingarna bakom. Att man har en längtan efter att dels dekonstruera saker. Men också, jag tror det handlar ytterst om en önskan att förstå saker. Mm. Och liksom ha, det känns konstigt att göra saker bara för att göra dem. Man vill ha en bra motivation till varför man ska göra det. Och det får man kanske bara acceptera, att det inte är alla som känner så.
Och att vi själva inte gör det på alla punkter. Jag har haft vitt när jag har gift mig. Det är väl lika värt förakt. Mm. Jag har gift mig med en liten tiara på huvudet. Inte jag, men många av mina vänner som är feminister och upplysta moderna människor, så har slängt buketter. Mm. Alltså, varför drar vi gränsen kring vad vi tycker att vi kan avstå? Eller vad vi tycker att det där just är väldigt problematiskt, medan våra, inte bara bröllop, hela våra liv, våra kulturer är fulla av sånt som vi, om någon skulle pusha oss, så skulle vi inte riktigt kunna försvara att vi upprätthåller det. Så är det väl bara att leva i en kultur.
Ja, alltså jag är ju skåprojalist.
Just det, inte längre.
Jag är royalist. Alltså jag skäms något enormt över att vara royalist. Men det är känslomässigt. Det är inte, för intellektuellt så är jag inte royalist. Mm. Absolut inte. Men känslomässigt så är jag det. Och jag kan inte göra någonting åt det.
Mm. Om det är synd, hur kan Estelle då vara så gullig?
Ja, men exakt. Precis. Alltså, jag ser jättemycket fram emot att Victoria blir drottning. Jag tror det kommer bli ett lyft. Alltså det kommer bli ett så enormt lyft för kungahuset. Alltså inte ett ont om kungen. Jag ser jättemycket fram emot det. Shit. Men ska vi gå vidare? Som sagt, det här är en emotionell grej, inte intellektuell.
Som brudöverlämning är för de flesta.
ja, precis. Ja.
Men det är ju intressant, alltså det här som du säger om... Jag menar att vi har ju så otroligt mycket alltså, symbolik, alltså i synnerhet när det är liksom såna ritualer som man gör, men också liksom i alltså så mycket av våra övriga traditioner bär på en symbolik som vi många gånger faktiskt inte kan ställa oss bakom egentligen. Ja, men som så här, julgran. Och varför bakar lussekatter? Jag tror inte att djävulen kommer för att röva bort mig, men ändå så bakar jag lussekatter för att det är gott.
Och det har ju inte någon gång trott. Det har varit en berättelse som en del av kulturen, och det är idag exakt. Vi tror att man var galen förr i tiden.
Ja, exakt. Vi gillar ju att utgå ifrån det.
Mm. Ja, men det vore ju väldigt roligt om man så här, om 300 år tittar tillbaka då på brudöverlämning och olika såna här traditioner som vi har kring, kring bröllop. Alltså det behöver inte, det kan ju vara något ännu mer banalt. Att man... att man har både efterrätt och tårta exempelvis.
Mm.
En sån grej kan man ju... Det här var inte ett bra exempel, men jag tror ni förstår vad jag menar. Eller bara en sån här grej att man inte ska se varandra innan. Innan man går in i kyrkan eller innan... I brudöverlämningstraditionen då så ska man ju inte se varandra innan man träffas vid altaret liksom. För att det ska vara typ otur eller någonting. Men det vet vi att... Eller vi bryr... Så är det ju inte. Men...
Jag tror att Jakob inte håller med patriarken. Han skulle säkert gärna ha haft bättre koll.
Ja, jo, precis. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt.
Men jag tänker att vi ska försöka konkretisera detta. Eller nej, det gör vi kanske inte. Vi ska i alla fall ta det vidare. För alltså, om man är som vi, eller i alla fall jag och Sara... vi är ju radikalfeminister. Och inom radikalfeministisk teori så finns det ju... det är väl den feministiska teorin som är absolut mest kritisk mot äktenskapet som institution. Och man betonar hur det liksom genom hela historien, hela den patriarkala historien har äktenskapet funnits som en institution för att kontrollera kvinnors reproduktiva förmåga. Det handlar om att skapa en patrilinjär släkt, att man ska kunna visa för samhället och för alla vem som är far till de här barnen. Och det handlar ju om att ta ifrån kvinnors makt helt enkelt. Och kvinnor då reduceras till att vara slavar typ. För att använda milt språk.
Rent, liksom, ska man tänka rent biologiskt eller vad man ska säga, så ligger det ju närmare till hands att släkter skulle vara matrilinjära. För du kan, alltså innan liksom DNA-analys typ, så kunde du ju aldrig vara 100% säker på vem som är din pappa. Men du kan vara 100% säker på vem som är din mamma.
Eller mamman kan vara ganska säker.
Mamman kan vara ganska säker. Nej, men precis. Och att, så här, det finns ju ingen mamma som är osäker på om hon har fått ett barn eller inte. Men däremot så kan ju pappor ha barn som de inte ens vet om.
Jag tänker liksom att vi har diskuterat just brudöverlämning och det här med att fråga brudens pappa om lov och gifta sig och sådär. För att jag skulle ju säga då att det är uttryck för ägandeskap. Och det är liksom någonting som, även om man kanske försöker lägga en annan mening eller annan betydelse i den här praktiken, så blir det ändå ett uttryck för just manligt förmyndarskap och det är patriarkalt på många sätt. Men jag tänker att vi ska gå in lite mer på vad liksom just vad gör äktenskap med kvinnan? För att som sagt, våran praktik befäster ju och reproducerar saker, även om vi kanske inte är medvetna om det själv. Men det finns ju mycket annat också det som blir frukten av de här strukturerna.
Precis. Jag läste lite statistik för ett tag sedan som sa att jämförde liksom män och kvinnor som är gifta kontra ogifta. Och det visade att ogifta män har kortare livslängd och är olyckligare än gifta män som har längre livslängd och är lyckligare. För kvinnor är det tvärtom. Gifta kvinnor med barn är olyckligare och lever av kortare livslängd. Medan ogifta kvinnor utan barn har längre livslängd och är i snitt lyckligare. Visade den här undersökningen, som jag inte vet exakt hur den gick till, och så, eller vad det baseras på för frågor och så. Det finns ju säkert saker att kritisera där. Men jag tycker att det är... eller det visar ju på så här, att det fortfarande idag finns vinnare och förlorare i ett äktenskap. Eller
Eller att kanske att man vinner olika stora delar av kakan i ett äktenskap.
Ja, och här, det här har ju Liv Strömqvist, jag vet inte, har ni läst henne? Hon har, jag tror det är i Prince Charles känsla, men jag kan ha fel, som hon beskriver det här. Hon pratar om de här game over t-skjortorna som säljs, där det är ett brudpar och mannen ser ledsen ut och kvinnan ser glad ut och det står game over, där de är klädda i sina brudkläder. Och hon då pratar om just det här och pratar om också statistik som säger att kvinnor efter en skilsmässa mår bättre medan män mår sämre. Och hela slutpoängen är då att bilden borde se tvärtom ut. Det borde vara kvinnan som är ledsen enligt de här undersökningarna som har gjorts. Så det är jätteintressant, och det har ju också att göra med det här att kvinnor initierar de flesta skilsmässorna.
Mm.
Och att män ganska ofta blir väldigt överraskade.
Precis.
Det är intressant att fundera på.
Verkligen.
Och att samkönade kvinnliga relationer har den högsta separationsfrekvensen.
Jaha.
Högre än... Mm. Och min bara spontana tes är ju att, ja, men nu är det, att kvinnor, för kvinnor är det jobbigare om relationen är dålig än vad det är för män. Det här är helt hemgjort. Men, så att det är liksom då två kvinnor som kan vara missnöjda liksom, och inte står ut. För just det här att män så ofta blir förvånade när de blir lämnade säger ju någonting om att kvinnan upplever ofta då, säger intervjuer och så här, att det nog har kommunicerat så att hon har varit öppen med, alltså att det inte är bra. Men tydligen verkar det att det inte är bra att störa kvinnan väldigt mycket mer i många fall än mannen. Nu är det här jättestereotypt och jätteheteronormativt och så här. Men det är ju intressant att fundera på, att är det så? Och beror det då på att kvinnor från att man är så liten lär sig att det viktigaste som finns i hela världen är att du ska hitta en relation, kanske gifta dig, kanske få barn. Och just det här överhuvudtaget, att vara relationell. Alltså hur flickor så tidigt lär sig att det är det absolut viktigaste. Att om inte det fungerar i ditt liv, då fungerar ingenting annat.
Mm.
Och att kvinnor därför både är mer kräsna, liksom, eller också är mer kräsna kring hur dålig en relation tillåts vara.
Mm.
Det är spännande.
Men kanske också för att kvinnor kan liksom förlora mer på en dålig relation. Att liksom en dålig relation för en man kanske är att hon tjatar lite för mycket. Men en dålig relation för en kvinna kanske är att hon får ta 100% av hushållsansvaret. 100% för ansvaret för barnen. Hon får inget emotionellt stöd av sin man. Hon förväntas var tillgänglig och glad. Alltså, liksom hela den grejen.
Eller jag tycker att det säger ju någonting om hur värdelöst de här männen är. Att en kvinna då hellre är ensamstående och tar hand om allt och sköter nästan allt med barnen och så. Men att de upplever det som frihet, för då slipper de i alla fall ta hand om den här mannen. Det ger ju en väldigt dyster bild av hur många relationer faktiskt blir. Och jag tycker att det är så tragiskt, och jag tycker att alla kämpar, de borde ju ta tag i det här och liksom intressera sig för de här relationerna, eftersom att män mår sämre. Så det känns ju som att det borde ju vara en, så att säga, manistisk fråga. Men jag har aldrig liksom, jag har aldrig hört någon prata om det här förutom möjligtvis i kyrkan. Och det är ju otroligt deppigt.
Ja, och Liv Strömqvists husgud Eva Ilos, hon har en teori om det här, och nu minns jag inte den så bra att jag kan redogöra för den, och det ska ta för länge, men handlar just mycket om hur vår kultur har lett till att män fostras in till att deras valuta i relationer är att vara svårflörtade och lite svårtillgängliga, att inte vara så beredd att gå in i relationer, inte vara så snabb att vilja gifta sig, att det blir deras statusmarkör i relationer, vilket då lägger kvinnor i det här underläge av att vara de som ska ta initiativ och hela tiden vilja mer Och hon har en jätteintressant diskussion om det där, men jag minns det så dåligt nu. Nej, men, och jag tänker att här måste man också fundera kanske ibland att är det så enkelt som att kvinnor är bra på relationer och män är dåliga? Vem bestämmer vad som är bra? Och nu, jag menar inte det här som ett sån här otroligt relativisering av exakt allt, att ja, men kanske det att man aldrig pratar med någon, kanske det är det som är bra egentligen, det är inte det jag menar. Utan men jag tänker så här att när man får frågan, har du en nära vän, och ska svara ja eller nej på det, jag tänker nu på den här undersökningen du nämnde, att är det svårare för en kvinna att svara nej på den frågan än för en man? För det är så otroligt laddat. Men också att jag kan ibland titta på, jag menar, vi förhåller oss väldigt olika socialt, jag och min man. Jag lägger jättemycket mera tid på att upprätthålla vänskapsrelationer. Skriver på WhatsApp mest jämt med någon, har hela tiden liksom en massa obesvarade meddelanden och så här, ja men det där borde, den där liksom så här. Han håller inte på med någonting sånt. Och när något händer, då har han direkt flera personer han kan be om hjälp med exakt vad som helst. Medan jag har mycket högre tröskel att fråga. Så vem är det som här har lyckats bättre inom citationstecken med sina vänskapsrelationer? Så jag funderar mycket på det här, att det som kanske ser utåt ut som att man vårdar och tar hand om och upprätthåller. Och det här kanske handlar mer om mig och oss än vad det handlar om något mer allmänt. Men det har fått mig att fundera mycket på det här med vad är det att vara bra på relationer. Det kan också hända att vi ofta sätter det så kallade kvinnliga sättet att vara relationell som en slags standard, som vi tänker att det är det här. Alla kvinnor blir fina och duktiga och lär sig det här, och titta vad männen är dåliga som inte lär sig det här. Kan vi veta att kvinnors förväntningar är, jag vet att det här är jätteförbjudet att säga, men kan vi veta att de är rimliga? Vågar vi tänka tanken att kvinnor förväntar sig för mycket av sina äktenskap?
Jag tror att det kan vara så, för att vi i liksom kärnfamiljs kramandets kultur och liksom hela det romantiserade, liksom hela Hollywood-romansgrejen, så får vi ju en bild av att äktenskapet eller den romantiska relationen ska tillfredsställa exakt alla våra behov. Och då är det klart att om man känner att nej, men det gör inte det, så kan man bli väldigt besviken. Men det är ju en standard som ingen kan ju leva upp till det. Ingen kan ju möta ens alla behov, liksom. Så den isolationen som finns i just kärnfamiljen och den liksom extremt isolerade liksom tvåsamheten är kanske då, kanske framförallt går ut, eller det liksom tar ju sönder den här då idealbilden eller illusionen om vad ett äktenskap ska vara.
Jag tror också att det här har att göra med det vi var inne lite på i början, om kvinnan som liksom, där äktenskapet är liksom det som bekräftar kvinnan, eller så här, nästan att äktenskapet blir kvinnans existensberättigande, nästan att hon liksom i kärnfamiljen så förverkligas kvinnan, och där blir du kvinna och inte bara flicka, typ så. Att jag tror att också den ingången i ett äktenskap är ganska skadlig. För att, ja men, om du kom alltså så här, i din kärnfamilj, det kan ju vara jättebra på många sätt. Men om det inte liksom uppfyller hela den här vidden av förverkligande, eller så här, ja men så här, att det här... Men så här, när det ska vara det som är existensberättigande för det, så är det ju självklart att det blir sjukt stora krav på den grejen. Och det tror jag det blir liksom oavsett vad man knyter upp det på. Medan för män så här, liksom familj, det är någonting man har. Det är inte någonting man är. Och då tror jag att man kan låta sig själv ha lite kanske rimligare krav då på hur den samvaron ska se ut, medan kvinnor har liksom lärt sig att, att det är här liksom alla krav jag någonsin har haft på någonting ska uppfyllas i den här relationen. Inte bara med partnern utan också i familjen, och det ska se ut på ett visst sätt. Och ser det inte ut på ett visst sätt så, så har jag liksom misslyckats med mitt livsverk. Medan för mannen blir det att misslyckas med en del av mitt liv.
Typ. Ja, men för det där tycker jag är intressant. Jag kommer att tänka på alltså, så här Disney-prinsessor. Och så här klassiska, alltså typ Törnrosa, Snövit, Askungen, alltså det här. Att, det är ju intressant, för att där följer vi ju de här prinsessorna då, eller de här tjejerna, där mötet då med prinsen är ju liksom... vad ska man säga? Det är liksom höjdpunkten. Det är där filmen verkligen är... just när man då, när de får prinsen är ju liksom
och det är lösningen grand... på alla problem.
Precis, det är lösningen på problemen. Det är då liksom de lever lyckliga alla sina dagar och sådär. Men om man ska då kolla på exempelvis Snövit från mannens perspektiv, han har ju ingen personlighet. Alltså, nu kan man ju ifrågasätta om Snövit och de här har en personlighet. Snövit gillar att städa, så hon har väl en personlighet. Men
hon har vänner med personligheter. De till och med heter efter hur de är.
Ja, exakt. Ja, precis. Precis, medan hon heter efter sitt utseende då. Prinsen är ju bara... Han figurerar lite grann i början. Han kommer ju bara in och presterar på slutet för att han ska rädda prinsessan. Så det kräver bara att han finns, presterar och sen lever man lycklig i alla sina dagar. Och jag tycker ju att det är intressant då i de här klassiska Disney-filmerna, för att det säger ganska mycket också om... Just för att det också riktar sig framför allt mot flickor som har sett de här. Men det är ju också en del av vårt kulturarv, skulle jag säga. Det ställer ju inte så stora... Eller ska vi säga, mallen för att bete sig som man i en relation är inte så... liksom, det är inte så exakt vad det ska vara. Som sagt, du ska vara där, du får gärna vara stilig och du ska prestera någonting. Men i övrigt spelar det ingen roll vem du är. Du är någon annanstans under större delen av filmen. Du behöver bara figurera lite grann i början och i slutet.
Jag tänker att det här just handlar om filmer, sagor, väldigt tydligt riktade. Och det här gäller ju också romantiska komedier på 90-talet. Att... ja, men på något sätt det är väldigt tydligt att berättelsen är riktad åt ett visst håll. Och det finns då röster som menar att de här filmerna görs inte längre. Det finns inte en publik längre. Men jag tänkte också på det här... Ja, men just vi har ju ändå pratat lite... Mm. Via text har vi pratat om barnlöshet. Och jag har funderat på det att är det så att det är vanligare att det är kvinnor som upplever att de väljer barnlöshet för att kunna göra någonting annat? Att är det liksom vanligare att kvinnor upplever det så? För jag har hört kvinnor uttrycka det, men ganska sällan hör jag män själva, inte tillsammans med sin fru, utan själva uppfatta att de kanske inte vill ha barn för att de har en annan uppgift. Det här då stämmer ju inte in på kanske... katolska präster, men liksom, att är det så att männen då upplever i högre grad att det inte kostar så mycket, de kan göra det de vill och ha familj och barn, och är det i så fall någonting som vi kommer att se en förändring i de kommande åren?
Alltså jag tror att det finns ett otroligt krav på föräldraskapet för en mamma som inte läggs på samma sätt som en man, utan en man kan få liksom klapp på axeln bara han typ är hemma och pratar med sina barn någon gång om dagen typ, medan en mamma, alltså det finns otroligt mycket krav på just mammor att så här, ja, men gör du inte det här, om det inte finns här 100% för exakt det här så är du en dålig mamma, om du inte skjutsar till så här många olika saker en gång i veckan så är du en dålig mamma, om du inte har skrivit in ditt barn och undersökt de bästa skolorna så är du en dålig mamma, alltså att det är så mycket som är ja, men så här, att kvinnor faktiskt också verkligen får höra att de är dåliga mammor och får kritik för sitt mödraskap. Framförallt av andra kvinnor. Verkligen.
mina vänner som är mammor, alltså där de beskriver att sägs i de här mammagrupperna, det är ju inte de här konservativa amerikanska höga männen som skriver fruktansvärda saker på internet, det är ju inte dem de är rädda för att inte plisa i sin moders roll, utan det är ju liksom grannen. Exakt. Och här måste vi också som feminister liksom fundera att varför gör feministiska mammor, andra feministiska mammor så fruktansvärt illa? Och vems fel är det?
Verkligen.
Men det här är också ett exempel på där man kanske kan luras in, om vi nu ska ifrågasätta tradition, att man kan luras in i att tänka att det är traditionellt att kvinnan ska ta sig an det här berget av förväntningar och den liksom mammarollen. Men det är intressant, för att i början av 1900-talet, eller det började på 1800-talet också, så var det ju väldigt mycket liksom ansträngningar för att, eller man professionaliserade ju husmodern för att liksom få någon sorts status i världen, eller kvinnostatus. Och i samtidigt så pågår ju också en professionalisering av modern för att kunna vara som ett, vad ska man säga, likvärdigt yrkesval ungefär. Så att det här är ju en produkt också av första halvan av 1900-talet. Det är ju ingenting liksom evigt. Alltså bara det här att man under 1800-talet först började prata om barnet som en viktig del av familjen och just prata om eller barnet får liksom en egen identitet på ett sätt som de inte hade innan 1800-talet. Är ju, eller jag, som historiker då, eller om jag får kalla mig det, historikerstudent, är ju väldigt intressant, just för att som sagt då att man, ja men jag vill ju sträva efter att vara en bra mor, för att det är ju så det ska vara att vara mor, och det har alltid varit så. Nej, det har det inte. Och sen betyder ju inte det att vi inte ska försöka vara bra föräldrar, men att inte ens det är ju någonting som är oförändrat över tid, utan det är också en produkt av folk som intentionellt har försökt att skapa eller har skapat en ny, vad ska man säga, eller ny praktik kring moderskapet. Så det är intressant.
Mm. Nej, men, och just därför så tror jag också att det är alltså att du kan inte vara lite mamma. Men däremot så kan du absolut vara lite pappa och ändå liksom ha verkligen ett helt liv på sidan om ditt faderskap. Medan som mamma förväntas du vara mamma på heltid och sen kunde du ha ett jobb på sidan om. Men helst så skulle du jobba deltid, för att annars är du nästan inte en bra förälder ändå.
Och sen, jag menar, det här ändras ju också, det här, alltså, vi vet ju, jag gissar att vi alla tre känner till sammanhang där det inte alls är okej att som pappa bara lite dyka upp och säga hej. Och också att många kvinnor upplever inte att de är mammor och sen har de ett jobb på sidan om, utan lever ett väldigt annat slags liv än så. Men det som är intressant att fundera på, tänker jag också, är det här att jag är ju ganska konstruktivistisk i min könssyn, men om jag är då lite självkritisk och också utmanar mig, tänk om det är så att det för kvinnor kommer naturligare att helt och hållet bejaka föräldraskapet och ge sitt liv för barnen på ett helt annat sätt. Tänk om. Vad gör vi med det? Alltså, vad är då den feministiska? Kan vi liksom hålla båda tankarna i huvudet samtidigt? Att å ena sidan tala för en jämlikhet där inte moderskap ska ses på ett väldigt annorlunda sätt än faderskap. Och samtidigt, hur hjälper vi kvinnor om det är så här, eller om en kvinna upplever att jag vill ge mitt liv till det här, hur tjänar vi den kvinnan på ett bra sätt? Och att, hur gör vi båda de här två sakerna samtidigt och inte behöver svika den ena gruppen?
Nej, men verkligen. Och sen så, alltså, det finns ju inget som helst värde i att kvinnor ska bli lika frånvarande föräldrar som många män har varit. Alltså det blir ju på barnets bekostnad. Och det, alltså, feminism som blir på barnets bekostnad är ju inte en bra feminism. Men
och tänk om det att män är mera, blir mera lika bra föräldrar som kvinnor. Tänk om det sker på samhällsutvecklingens bekostnad, forskningens bekostnad, världens bekostnad. Att vad är det som är självklart med att barnuppfostran ska prioriteras så att två föräldrar ger 100% och satsar mest på det? Får vi tänka den tanken? Eller är det liksom förbjudet? Jag vet inte.
Jag tycker att det är en jättebra tanke.
Ja, nej, men den här frågan ställer vi ju inte. Att om män ska bli lika närvarande pappor som kvinnor är mammor, var kostar det? Och om det kostar att färre män sitter på Facebook på jobbet, är det ju inte så farligt. Men liksom, det får ju konsekvenser det också. Och hur prioriterar vi på samhällsnivå?
Ja, precis. Eller så skulle det innebära att fler kvinnor får komma in i styrelser och bli vd:ar och chefer och få sådana positioner. Kanske också skulle hända. Vem vet?
Men för att runda av, så, alltså jag tycker att det är intressant att det vi har pratat om går ju också in lite grann i det vi pratade om från början, det här skillnaden mellan teolog och präst. För att vi har pratat dels om den, vad ska man säga, det mer intellektuella, liksom analyserande av saker, men också just praktiken. För det, alltså jag tycker att det är så intressant att, för vi är ju både, nu ska jag dra en jättelång analys här, eller alltså jag ska dra det här långt. Nej, men liksom att som feminister eller som opinionsbildare eller vad vi nu kallar oss, så finns det ju som sagt både den intellektuella, mer idealistiska biten där man dekonstruerar allt man själv är bekväm med, förutom då jag som royalist då, ska inte dekonstruera det. men jag skäms som sagt också, för jag är ändå medveten. Men medans det också finns liksom då prästbiten då, alltså att vara, vad är den feministiska praktiken och hur gör man feminism, eller gör kristen feminism då i vårat fall, hur gör man det i möte med vanliga människor? Att det är en sak att sitta och tycka att pappor generellt, väldigt generellt, jag har jättebra pappa, men det är pappor generellt, är jättedålig. Och sitta och oja sig över det och skapa massa, ska så att säga, feministisk doktrin kring det här. Men hur applicerar vi det på samhället? Hur kan vi vara både, så att säga, då, teolog och präst, fast då i våra sammanhang? Jag tycker att det har ändå gått igenom vår konversation här. Och jag tycker att det har varit väldigt intressant, för att det betyder ju att man behöver vara lite flexibel. Och att också kanske att det är sunt att göra både och. Att fastna man bara i det ena eller det andra, så kanske inte det är bra i längden. Utan att man är beroende av att studsa mellan de här två. Liksom, förstår ni vad jag är ute efter här?
Vill vi ha rätt eller vill vi hjälpa människor?
Exakt. Det var en bra sammanfattning. verkligen. Och det här är någonting som jag... man kan komma på kant med väldigt mycket folk när man är väldigt idealistisk kring saker. Och folk inte alls har varit där och tänkt. Och att det blir... att det skär sig för att man blir så ivrig, som sagt då, att ha rätt istället för att hjälpa folk, helt enkelt.
Och jag tror att det är viktigt att aldrig få människor att skämmas för det liv de lever. Och det får vi alla som dekonstruerar och kritiserar och intellektualiserar hela tiden ha med oss som en andlig övning. Att om människor blir mindre i min närhet, då har jag misslyckats.
Det var otroligt bra sista ord. Och den kändes också, den gjorde lite ont. Men det...
det gör den för mig också. Jag får ju hela tiden leva med det där som en övning.
Ja, nej, men för jag tycker det är så roligt, för för några år sedan så var jag, eller när jag var liksom i en kristen bubbla och så som jag är jättetacksam för nu och sådär, fast jag tror inte man ska bo i en kristen bubbla, men jag och mina kompisar då när jag gick bibelskola och var liksom hela den biten, att vi såhär, vi var väldigt såhär, ja men alltså såhär typ att en bra predikan, det är en predikan som gör lite ont. Det var liksom så här, det här gjorde inte ont. Att vi kunde liksom säga så, att det, så här, det här var, nej, jag kände ingenting. Det var liksom, men där det gör lite ont och det liksom trycker på ens egen typ själviskhet och att man får liksom lite ont och lite syndanöd. Det är en bra predikan. Mm. Men det håller jag
med. Kristen masochism.
Exakt.
Ja, verkligen.
Men med det så tackar vi dig, Emma Audas, att du var med i det här poddavsnittet. Och vi, Jesus Feministpodden, finns som vanligt på Instagram och på Facebook lite grann. Och där heter vi Jesus Feministpodden också. Och man kan alltid mejla oss eller skicka meddelanden på sociala medier så försöker vi svara. Yes! Mm. Tack för att ni har lyssnat.
Ha det bra.
Hej då!